Gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Nancy Sinatra, som föddes just denna dag, den 8 juni 1940. 85 år idag. Nu är klockan 4.
I USA har president Donald Trump nu beordrat nationalgardet till Los Angeles, där demonstranter och migrationsmyndigheter för andra dagen i rad drabbat samman. 2000 personer från gardet ska sättas in, uppger presidentens pressekreterare enligt flera nyhetsbyråer. Trump skriver i sociala medier att om Kaliforniens guvernör eller Los Angeles borgmästare inte kan sköta sina jobb får den federala regeringen kliva in och lösa problemet. I år passerar det sista av de svenska kärnkraftsreaktorerna 40-årsstrecket, men förberedelser pågår för att det ska kunna drivas i 80 år. För en vecka sedan fick kärnkraftverket i Forsmark sänkt betyg, och kritiken handlade delvis om hur de åldrande reaktorerna underhålls. Niklas Metzén är säkerhetschef på Forsmark.
Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering. Och så att det är ju någonting som vi själva vill också.
De senaste åren har också internationella atomenergiorganet IAEA granskat Forsmark och gett både ris och ros för arbetet.
Ett kärnkraftverk består ju av otroligt många komponenter. Det är tiotusentals komponenter av olika slag. Så att det är en väldigt bred palett av teknisk utrustning som behöver ha en gedigen genomgång och kontroll.
Niklas Metzén, säkerhetschef på Forsmark. Reporter Olof Finblad. Det forskas för lite om hur Sverige effektivt kan skydda sig mot extremväder. Det menar Johan Silverbrand, som är professor i brobyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan, efter en färsk utredning vid skolan om klimatanpassning. Enligt Silverbrand handlar det om vem som ska göra vad i det här arbetet, men också om att det behövs mer kunskap om konkreta skyddsåtgärder, som exempelvis skyddsbarriärer mot översvämning.
P1, Sveriges Radio.
Om en knapp kvart så ägnar vi oss åt undervattensljud. Innan dess, en hel del skönsång och fågelsång. Och först av allt, det här.
Klassiken. Mattias Berg om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synas vara.
Under första världskriget var han en av landets rikaste män. 1924 var han utblottad. Han levde 23 år därefter under mycket blygsamma förhållanden och utan minsta grämelse. En mycket underlig människa. Det vore mycket intressant att få höra någonting om honom.
Fyller jag år igen? Det är så underligt numera. Jag kan inte längre hålla reda på hur tiden går. Ibland tycker jag att jag är mycket gammal. 80, 90, 100 år kanske. Men ibland tycker jag att jag är ung. Det är precis som om tiden inte skulle finnas till längre. Eller som om den funnes, men blott då tanken dröjer vid den. Kanske beror det på att jag känner mig så lycklig. Och för lyckliga män slår inga timslag.
En mycket underlig människa. Ja, kanske.
I Ernest Thiels minnesbok är det åtminstone en mycket sammansatt person som för ordet. Bankdirektören som först vann och sen förlorade allt, vilket han i efterhand såg som en välsignelse. Finansgeniet och en av Sveriges absolut största konstsamlare. Renässansmänniskan som även skrev dikter, tonsatt av Hugo Alfvén och framförd av bland andra Jussi Björling, som Skogen sover här. Dikterna är väl inte särskilt originella, men i Vara eller synas vara, ett antal spridda minnesanteckningar fram till 1946 som redigerades av sonen Tage, utnyttjar till sin unika erfarenhet av att både ta sig upp och störta ner. När jag nu tänker över vad som hänt under mitt långa liv så är det en hel del som etsat sig in och som jag faktiskt inte kan glömma bort. Jag har en hel del otalt med det samhälle i vilket jag levat och med människorna och kanske också med mig själv. Det påstås att en del människor är rädda för mina minnen. Det ska de inte vara. Sanningen kan inte skada, även om den uttalas av en farlig person. Jag var nämligen något för min tid ytterligt häpnadsväckande och farligt. En tänkande bankdirektör. Ernest Thiel föddes inte med silversked i munnen. I minnesboken beskriver han hur äktenskapet mellan hans katolske belgiske pappa Jean-Jacques Thiel och judiska tyska mamma Fanny Stiebel redan från början mötte motstånd. Efter att de två av historiens vindar förts till textilstaden Norrköping och Fanny spanat in den citat stilige fransmannen så fort han steg av båten. Och hur hela familjehistorien efter diverse turer slutade i brytning med släkten och att arvet försvann. Men Ernest var ju skicklig i affärer. Jag tjänade pengar och framtiden låg, som man kunde tycka, utstakad och med klara horisonter. Jag hade namn om mig som begåvad och framgångsrik. Jag nämnde så småningom som kandidat till Riksbankschefsposten och jag erbjöds chefskapet för Enskilda banken. Men jag skötte hellre min egen bank, Stockholms kredit- och diskontoförening, där jag var självständig och slapp krusa någon överhet. Sedan mina första affärer lyckosamt förts i hamn hade familjen inga ekonomiska bekymmer. Mitt umgängesliv bestod av middagar och kortspel. Någon gång gick vi på teatern. Men jag vantrides. Jag tyckte ibland att jag höll på att kvävas. Innebar inte denna vantrivsel fröet till alla mina kommande nederlag? Var det helt enkelt inte så att jag inte ville vara lycklig? Inte på det viset. Kring förra sekelskiftet var Ernest Thiel en av entreprenörerna bakom Sveriges väg från fattigt bondesamhälle till gryende industrination. I minnesboken beskriver han hur han tillsammans med kompanjonen Knut Wallenberg grundade den första svenska badorten av kontinentalt snitt, Saltsjöbaden. Liksom hur de i ett komplext spel lyckades finansiera järnvägen upp till malmfälten i Kiruna som sen blev hela nationens skattkista. Men ingen annan framställer han så nedgörande som sin före detta vapendragare Wallenberg. Han som, till skillnad mot Thiel själv, inte förlorade alla sina tillgångar och som förde familjenamnet vidare genom historien. Jag kommer nu till ett skede i mitt liv då jag var ytterligt nära att förvärva en förmögenhet av verkligt amerikanska mått. Detta skede börjar omkring 1910 och det varar genombrutet av ständiga kriser genom hela första världskriget. Och det avslutas med deflationskrisen i början på 20-talet då så många förmögenheter gick all världens väg, bland andra min.
Finansförste Nietzschean, övermänniska. den stora konstsamlaren i Sverige i början på seklet. Han byggde ett bländvitt palats bland Djurgårdens ekar, där han ville äta, sova, leva. 1923 var han utblottad. Galleriet såldes till staten. Han var en epok. Huset har en epokgestalt, det vill säga i en märklig enhet. En tid, ett hem, en miljö. Allt i ett.
Hans andra liv, då pengasamlaren förvandlades till konstsamlare, är mindre beskrivet i minnesboken. Vägen till vad som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm. Det är som om man inte riktigt hittar ett språk för allt det här estetiska. Eller som om han, vilket vännen Carl Larsson menade, aldrig hade ett särskilt djupt intresse för konst. Nej, det är nog påstå också, skrev Larsson. Och visst finns det någonting förföriskt poserande i minnesboken. Både i svartsynen och det där förmildrande. Egentligen genom hela Thiels sista ofullbordade.
Allt som jag lyckats skapa har blivit ett fragment, en torso, ett brottstycke. Ingenting helt, moget, fullgott. Jag har varit en sökare utan att finna. En försökare utan att fullborda. Jag är ett misslyckandets geni. Jag ägde villastadens vackraste villa, men den fick jag inte behålla. Jag byggde den första villan på Saltsjöbaden, men den fick jag inte behålla. Jag byggde mitt hem vid havsbandet på Fjärdlång, men det fick jag inte behålla. Jag byggde mitt galleri på Blockhusudden, men det fick jag inte behålla. Och den kvinna som blev mitt öde dog ung. Allsammans idel förluster. Fattigdomen skänkte mig vad rikedomen aldrig kunde ge. Ensamhetens väg till mig själv. Så länge jag var rik fick jag aldrig vara i fred. Därför har jag svårt att fördöma min otur som gav mig min tankes frihet åter.
Mattias Berg hade gjort den här klassiken om Ernest Thiels minnesbok Vara eller Synas vara. Och vi hörde förutom Jussi Björling även Sylvia Lindenstrand sjunga och Mikael Quen stod för uppläsningarna.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black moment to arise. You were only waiting
this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Beyoncés vackra version av Blackbird. Törnsgatan, det är fågeln i fokus i senaste avsnittet av Bannerhets bevingade vänner.
Det är ju en fågel som man kanske inte tänker så mycket på. Ganska tystlåten figur. Men när man får syn på den så här, ofta just i någon taggbusktopp, så märker man att solen liksom lockar fram färgerna ur fjäderdräkten. Och det som med blotta ögat kan verka vara en ganska oansenligt brunaktig fågel visar sig ju här i kikarskärpan vara en smärre sensation.
Du hittar Bannerheds bevingade vänner i Sveriges Radio Play. Nu i P1 ägnar vi oss åt undervattens ljud i sällskap med Naturmorgon i en återutsändning från igår morse.
Torskhannar kan grymta sig till honor. Sälar har en hel uppsjö med läten. Och tumlaren, vår enda Östersjöval, använder ljud till det mesta. För att navigera, kommunicera och hitta mat. Ljud är med andra ord livsviktigt i Östersjön. Och idag ska vi ta reda på hur det låter där nere. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Nu har vi gått in i sommarmånaden juni. Och hos mig så blommar i alla fall syrenerna. Nyckelpigorna har vaknat. Det är surr, det är sång, både från fåglar och små röster som tränar inför skolavslutning. Karin Gyllenklev heter jag. Och idag har vi bytt studion i Radiohuset mot en brygga i södra Stockholms skärgård. Morgonens tema är nämligen undervattens ljud. Vad hörs här under den gråsilvriga vattenytan? Hur funkar fiskhörsel? Och hur påverkas liven i havet när vi människor väsnas med till exempel vindkraft och fartyg?
Kontinuerligt buller från fartyg, som vi brukar benämna det. Det skapar, kan man säga, en bullermatta i havet. Och det vi är oroliga för nu då, det är just att den här bullermattan kan maskera viktiga ljud för djuren.
Mer om det här hör vi i timme 2. Och så har vi ju en fältreporter den här morgonen också som är vid ett lite mindre vatten än Östersjön. Och inte lika salt, tror jag. Var är du, Lena Näslund?
Jag är i Sörmland vid sjön Båven. Vid en vik av sjön Båven. Och det är inte så mycket sån här ljuv försommarkänsla, tycker jag, den här morgonen.
det
blåser rätt rejält, fast vi är på läsidan ändå. Men man hör ju i de här stora träden hur vinden tar i ganska så rejält. Och bofinken kämpar förtvivlat för att göra sig hörd. Göken som så fint lät över viken igår kväll har nog svårt att stå emot den hårda motvinden. Men vi ska ju också hålla oss till sånt som utspelar sig under vattnet. Inte bara ljuden, men en del av dem som utbringar de här ljuden ska vi prata lite närmare om, för vi har nämligen med oss filmaren Martin Falklind som har gjort Fiskarnas rike och har tillbringat mycket tid med att studera liksom fiskarnas liv i sin rätta miljö. Och dessutom så finns det ett helt gäng här som håller på med märkning av fisken mal. Så det ska vi få vara med om också.
Underbart. Och så kommer vi få höra malläten, vet jag. Då hörs vi om en stund, Lena. Här vid bryggan i Stockholms skärgård, så alltså solen tittar precis fram bakom molnen och är som en strålkastare rakt i ansiktet på mig och Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudexpert. God morgon.
God morgon.
Du jobbar ju med ljud under ytan och så har du också som hobby. Vad är det du tycker är så spännande med det?
Ja, men när man ser ut under vattenytan så vet man ju nästan ingenting av vad som finns där under. Men stoppar man in hydrofon så kan vi få in alla möjliga typer av ljud som inte riktigt vet vad det är för någonting. Och att försöka gräva i de här ljuden, vad är det för något som låter, tycker jag är ett fantastiskt spännande och inspirerande detektivarbete.
Ja, detektiv. Du jobbar ju på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Då tänker man att ni kanske mest vill lyssna efter spionerande ubåtar eller så. Hur kommer naturen in här?
Ja, men för oss så är liksom hela ljudlandskapet viktigt att känna till. Om man ska leta efter någonting där ute så måste vi känna till de ljuden som vi inte är intresserade av. Och där kommer ju bland annat naturliga ljud in, alltifrån väder och vind men också biologiska ljud. Och de som minns sitt glada 80-90-tal vet att både minkar och sillar har ställt till det en hel del för försvaret genom tiderna.
Ljud från dem har man trott kan ha varit ubåtar, va?
Ja, det fanns möjliga teorier vad det här skulle kunna vara, men det var ju en av dem.
Ja. Vad var det för ljud de egentligen gjorde då? Vad var det de hade för sig, minkarna och sillarna?
Ja, minken simmar helt enkelt med sina framtassar och skapar ett pulserande ljud som man kan anta vara någon typ av framdrivningssystem. Medan sillarna släpper ut luft när de byter djup för att minska trycket i simblåsan.
Ja. En liten prutteliknande.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vi har en hydrofon här. Jag tänker att vi ska hissa ner den, alltså en undervattensmikrofon. Vi hissar ner och ser, är det någonting som låter i Östersjön här och nu? Ska vi se. Ja, där är den, ja. Den ser ut som en stor svart pipett nästan.
Ja, det här är en digital hydrofon så att den har både sitt mottagelement och det mesta elektroniken i sig. Så att vi bara pluggar in den i en dator. Ja. Men jag sänker ner den nu.
Så har vi en högtalare kopplad till datorn. Man hörde plumset där. Ska vi lyssna? Hur låter det i Stockholms södra skärgård just nu? Det är ganska tyst, Mattias.
Ja, just nu är det tyst. Man hör lite vågskvalp och lite från bryggan här.
Ja. Kan du inte röra hydrofonen lite så får vi lite mer. Vänta, så ska jag rikta mikrofonen här. Då får vi ha vårt lilla öra där nere så se om det dyker upp något under morgonen. Jag tänker att vi kan lyssna på ett av dina favoritundervattensljud, för vi har ju inspelning på det. Vill du berätta vad det är vi ska få höra?
Om det här är ett blixtnedslag som man har spelat in i Mexikanska golfen. Ett väldigt djupt hav, så det är ett väldigt stort rum och ett härligt eko.
Det är alltså ett blixtnedslag, så som det låter om man är under vattenytan.
Ja, vi har också blixtnedslag i våra egna inspelningar, men inte lika maffigt och mäktigt som det här. Det är oftast mycket regn och andra störande ljud. Så det här var en väldigt bra inspelning på ett ganska djupt vatten i Mexikanska golfen.
Ja. Vi tar det en gång till, tycker jag, för det går ju så fort en blixt. Vad skulle man kunna höra? Nu verkar det inte vara livat precis där vi har sänkt ner hydrofonen. Men vad skulle vi kunna höra i Östersjön nu om man har tur? Om man spelar in här en hel dag?
Ja, det finns ju alltifrån sälar som låter. Och det är det jag kanske hoppas på här idag. För vi har gråsäl i de här vikarna vi befinner oss just nu. Men av naturliga ljud så förekommer ju fisk. Lite svårare att lyssna på. Annars är det mer vi mänskliga människor som genererar ljud. En fritidsbåt som passerar. Eller att det är någon byggnation på land kan man faktiskt höra i vattnet också ibland. Så att lite blandning av olika ljud. Dykande fåglar är också något vi får in ganska ofta i våra hydrofoner. Plasket när de dyker ner.
Igår regnade det ju väldigt mycket i de här trakterna. Och jag vet att ni har inspelningar på regn också. Vi har valt att inte ha med dem. Det lät hemskt.
Ja, det blir ett väldigt bredbandigt ljud. Det är bara ett rassel egentligen då, som man knappt förstår vad det är. Men när man tittar i datan, då ser man att ljudet sakta ökar. Och sen så hör det bara som ett smatter liksom. Man tror att det är en störning i systemet, men det är regn.
Ja, ja, men vi tänkte att vi hoppar det. Ja, men då har vi fått en liten inblick av i hur det kan låta. Jag tänker att vi ska förflytta oss nu från Stockholms skärgård en liten bit västerut till sjön Båven som ligger utanför Sparreholm i Sörmland, där Lena Näslund är.
Mm, vi står här vid strandkanten. Skönt i lä faktiskt här, fastän det blåser rätt så skapligt på andra sidan. Martin Falklind har kommit ner till stranden. Känd nu, naturvårdspristagare, Artdatabankens. Belönad för Fiskarnas rike, som har sänts på Sveriges Television i tre delar en andra säsong. Välkommen Martin.
Tack så mycket. Välkommen själv till detta malparadis.
Ja, precis. För nu är vi i ett av de områden där malen finns i Sverige. Det nordligaste har jag fått lära mig.
Jajamän, det är det.
Mm. Men du, vi ska ju få vara med om och märka mal för det här gänget som är här från SLU och från Sportfiskarna. Har faktiskt varit upp en ganska stor del av natten, kvällen, natten i hård blåst och regn. Och lyckats fånga ett par malar.
Jajamän, de ligger här ute i den här vaggan och väntar på att få komma upp i den här stora vaggan.
Just det, och där ska de få, en del ska få sändar och andra bara märken.
Precis, och så ska man ta DNA-prov, se hur stor den är. Och så kommer vi då ha, den kommer ligga i vatten. Och vi kommer att ha en pump med slang som den har i munnen, så att den har hela tiden syrerikt vatten genom gällarna. Mm. Och så vi kommer kunna se den väldigt bra här sen. Kunna studera den.
Mm, härligt. Det här programmet handlar ju ganska mycket om ljud under vattnet. Och jag tänkte vi kan lyssna på hur malen låter.
Det tycker jag vi ska göra.
Har du hört det där någon gång? Live?
Jag har inte hört det live än. Jag har bara hört de här inspelningarna.
Uh-huh.
Det är ju spännande. Alltså de flesta fiskar har ju ljud för sig. Olika ljud. Vilket ju vi människor tycker är jättefascinerande. Och lite konstigt kanske. Men det är ju så. Vatten är ju ett väldigt bra medium att transportera ljud. På många sätt bättre än luft. Det går väldigt snabbt under vatten.
Mm.
Så det är inte konstigt att de kommunicerar.
Just det. För det här kan man tänka sig en kommunikationsläte mellan malar.
Det är det säkert.
Kan man tro.
Och kanske även till andra fiskar. Kan vara en varning. Kanske ett lockljud. Det vet man inte.
Nej.
Locka till sig lite byte.
Men du har ju tillbringat mycket tid under arbetet med Fiskarnas rike. Både under vattnet själv som dykare eller snorklat eller suttit och tjuvkikat genom kameran som har varit nere med en sån här ROV, alltså en liten mini-ubåt, eller med kameror som ni har placerat helt enkelt på botten på ställen där ni vet, har tagit reda på att det kommer att hända spännande saker. Vad är dina starkaste upplevelser med att liksom hänga så mycket i Fiskarnas rike?
Oj, det är så många olika upplevelser, men det jag tycker är mest fascinerande, det är ju att i början när man studerar en fisk, då tycker man bara att det är någonting som sprattlar omkring i vattnet och som simmar iväg. Men så upptäcker man ju att om man ska komma de här nära, så måste man, jag brukar kalla det, man måste bli vän med fiskarna.
Och hur gör man det?
Ja, man vänjer dem vid, man rör sig lugnt, man kommer dem nära, sakta men säkert, håller distans, så studerar man hur de reagerar. Om de ser lugna ut, när de spänner upp fenorna, då vet man, ja, nu håller jag mig lugn här, jag är stilla. Och när man ser att de börjar bete sig naturligt igen, då kan man sakta försöka komma närmare och närmare. Och det här kan ta flera dagar innan man har kommit dem nära. Och till slut så har de lärt sig att jag är inte farlig. De accepterar mig och då börjar de bete sig naturligt. Och det är ju det vi vill ha på film. Att de inte bryr sig om mig, utan gör precis det de ska göra, så att säga.
Mm. Men då har ni också upptäckt att olika fiskarter reagerar, alltså negativt, på olika saker. Torsken till exempel inte gillar bubblorna från en dykare.
Ja, det märker vi ju då. Vi får ju prova oss fram med olika tekniker. Men torsken till exempel har vi ju märkt väldigt tydligt. När man dyker med vanlig dykutrustning, regulator som ger ifrån sig bubblor. Den blir rädd. Den tycker inte om det. Den sticker tjong, så är den borta. Då har vi provat att dyka med något som heter rebreather. Och det är ju ett system där du andas din egen samma luft hela tiden. Avger inte några bubblor med ett reningsverk då. Då är de inte lika oroliga. Men de är fortfarande lite oroliga, så att det kan ta några dagar innan man kommer någon riktigt nära. Så provade vi vid ett tillfälle med en liten ROV. Och om du har varit under vattnet tillsammans med en ROV så låter det ju fruktansvärt. Det är ju 6 motorer som brummar. Så man kan ju tänka sig att de blir rädda för det. De bryr sig inte någonting.
Medan däremot inte rödingen gillar ROV:n, var det så?
Ja, så rödingen tycker inte om ROV:n. Och då märker man det. Man får ju vara ett klart, ofta är de i klart vatten. Och då kan man se det på ungefär kanske 20 meters håll. Att de blir lite stressade av den. Och då ställer man sig still med ROV:n. Står man helt still eller backar till och med undan lite. Och efter en stund så lugnar de ner sig. Då kan man köra lite närmare. När man ser att de spänner fenorna, blir lite stressade, stannar man. Och så håller man på så. Och då har jag upptäckt att gör man så i 3 dagar ungefär, då kan man till slut vara inne och åka i stimmet som en av deras vänner liksom.
Ja,
så man får ha tålamod.
Underbart. Men du, ni har ju också då blivit vänner med gäddan.
Jajamän.
För att få se hur den gör när den jagar.
Ja. Och då är det så här att om vi vill filma hur en gädda jagar, då gäller det ju först att hitta en hungrig gädda. Och då har vi kommit på en teknik, jag och en kamrat Sonny uppe i Abborrträsk. Då rör vi oss uppe i ett område som heter Kärnheden, där det finns väldigt många sjöar på ett litet område. Och så drar vi båten mellan de här sjöarna för att hitta en gädda. Och jag står i fören och kastar med ett litet ytbete utan krok. Och så ror Sonny tills jag ser en gädda som kommer upp och tar betet. Då vet vi att där har vi en gädda som är hungrig. Sen börjar vi att bli kompis med den gäddan. Och då använder jag en kamera på en lång stång som kanske är 3 meter lång. Som jag sitter i båten och filmar med. Och då kan jag ju se gäddan och förklara för Sonny att nu är den lugn. Nu kan vi ro någon liten meter närmare. Och så håller vi på så tills vi är helt framme vid gäddan. Och sen är vi med den kanske en vecka eller 2 varje dag för att få se när den jagar då.
Mm. Och hur den gör när den jagar, det ska vi återkomma till. Men nu har jag ett önskemål ifrån Karin. Kan du härma en torsk?
Det kan jag. En torsk, nu har den många olika läten. Vi ska föra 2. Ett ljud är så här. Det är det här långsamma ljudet. Men när de parar sig och simmar buk mot buk, då låter hanen så här. Och det här är en riktigt bra hane. Den låter så här.
Underbart! Tusen tack! Det är inte jätteofta vi har folk som härmar fiskläten i Naturmorgon. Tack Lena Näslund, Martin Falklind. Vi hörs igen om en liten stund. Ni är ju vid Båven. Jag sitter på en brygga i Stockholms södra skärgård och har sällskap av biologen och undervattensljudexperten Mattias Andersson. Vi ska ju prata lite om fiskläten och fiskhörsel. Vad tyckte du om den där torsklätena som Martin Falklind gjorde?
Jo, det var ganska likt. Och mycket bra. Vi kommer få höra originalet lite senare idag. Mm.
Men är det så att många fiskar aktivt gör ljud?
Ja, det är det faktiskt. Och jag kollar upp lite grann att det finns ungefär 1000 arter, tror man, i vatten i världen idag som gör ljud aktivt. Och av Sveriges kanske 150 arter så är det ett 20-30-tal vad vi vet idag. Men sannolikt är det fler.
Mm. Och är det då, vad vet du om det här, ifall det är det kommunikation eller varför gör de sina läten? Eller om du ger några exempel, det är ju säkert olika.
Ja, nej, men som Martin berättade precis, framförallt vid parning. Det är kanske det mest kända exemplet man vet. Och också man kan experimentellt undersöka hur det fungerar. Men annars är det oftast när man ska bråka, man hävdar sina revir. Men också bara för sociala interaktioner. Det har man sett väldigt tydligt på att många arter gör det för att kommunicera mellan varandra och mellan olika grupper av fiskar.
Ska vi lyssna på ett inspelat på en riktig torsk och se hur det låter? Hur gör den det här lätet?
Ja, men den torsken och väldigt många fiskar har muskler kring simblåsan. Som de hjälper till med att vibrera simblåsan. Och utkommer detta grymtande, lite liknande läter som Martin också hämmer så bra. Och vilken frekvens, vilken ljud det blir beror lite grann på storleken på simblåsan faktiskt. Så att lite större fiskar med större simblåsa får lite dovare ljud och mindre fiskar med mindre simblåsa får lite ljusare ljud. Men sen finns det andra sätt de kan göra ljud och det är att antingen gnida fenarna mot varandra eller gällocken eller delar av gällarna som gnider mot varandra med ett gnisslande, inte som en gräshoppa men det är väl lite grann samma teknik jag tänker.
Ja, alltså det finns just torsken eller är det andra arter då som gör på det viset?
Ja, det är andra arter.
Mm. Vi har ett till fiskljud från en simpa. Är det de här bottenlevande fiskarna som ser så coola ut med stora fenor som sticker ut överallt och det här stora gapet. Kan vi lyssna på det? Är det också ett simblåseläte det här?
Ja, det skulle jag säga. Och jag har faktiskt haft en simpa i handen och det kändes som en spann som en katt faktiskt. Nu tror jag att det här är ett varningsläte, liksom, den har blivit upplockad i ett nät. Det är klart den är arg. Men det är väldigt svårt att egentligen tyda. Vi sätter ju mänskliga ord på det här grymtandet, den här gnidandet eller vad det nu är. Men exakt vad det betyder, det vet vi faktiskt väldigt lite om.
Mm. Och sen så, vi hör ju på ett sätt, så här låter det ju när vi har spelat in dem, men hur bra hör fiskar? Olika fiskar.
Ja, precis. Fiskar är ett stort begrepp kan man säga då. Och hörseln beror främst på deras anatomi. Alla fiskar har inneröron, två stycken. Och i varje inneröra sitter tre stycken hörselstenar, kallas för otoliter. Jag har ett par stycken här i ett litet provrör. Det är vita kalciumkarbonatstenar, lite knottriga. Och de gör att ljudet som de hör är egentligen rörelse eller acceleration. Så man kan säga att fiskarna har varsin accelerometer i örat. Men om de har en simblåsa som torsken har då kan man också uppfatta ljudtryck, det som vår trumhinna hör. Och det gör att fiskar med simblåsa, de hör lite bättre än de utan simblåsa.
Mm-hmm.
Och det finns faktiskt vissa arter, till och med som mörten, som har nästan som hörselben som förbinder simblåsa med innerörat.
Är det extra bra då?
Ja, då ökar deras förmåga att höra i högre frekvenser och lite tystare ljud.
Ja. Men vet vi om de upplever ljuden som vi gör?
Nej, jag har ingen aning om.
Nej.
Och framförallt hur det känns. Vi kan känna vibrationer om vi lägger handen på ett bord och känner vibrationer där. Men att befinna sig i ett vatten som hela vattnet vibrerar, det har vi ju jättesvårt kanske att känna med våran kropp. Medan de har ju då det sidorinsystemet som också reagerar på vattenrörelser. De har ju inrörat och i vissa fall har simblåsan då. Så de är ju otroligt sensoriska. Och jag brukar säga att hörseln för fiskar är som våran syn för att ta in omvärlden.
Ja, vi ska ta ett fiskläte till. Så här låter knot eller knorrhane, som är också en bottenlevande fisk som ser lite speciell ut. Ja, vi är ju lite bortskämda på land med fågelsång och sådär. Fiskarna kan ju kanske inte riktigt mäta sig där, men ja, vem kan det egentligen? Vem kan mäta sig med fågelsång? Det har blivit dags att ta en titt på förra veckans naturfråga. Vi ska se vilka som vinner våra naturmorgonpriser den här veckan. Och frågan löd så här. Att jaga i stim i denna vattenbjässes melodi. Sommartid kan den flyga fram både i och över svenska vatten med hög salinitet. Där den verkar ha en återkomst nu till den grad att det anordnas safarin. Det kan låta på släktnamnet som att den är en tunnis, men arten vi söker kan bli större än Östersjöns enda val. Och i sitt namn har den färgen som Ted sjunger om. Rätt svar är blåfenad tonfisk. Det visste Jan Vidén i Uppsala som vinner en termos. Siri Persson Schmitterlöf i Tierp får en tygkasse och Greger Torsén i Hallstahammar får ett naturmorgontygmärke på posten. Stort grattis! Och det var ju några sekunder av intro till Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå som vi spelade upp i samband med frågan. Lasse Bäcke i Borlänge skriver så här. Visst är det fantastiskt att den blåfenade tonfisken är tillbaka i svenska vatten. En mäktig fisk som jagar näbbgäddor och makrill så det stänker om det. Trots sitt latinska namn, tunnus tynnus, är den en bjässe med otroliga fartresurser. 2023 så var det riktigt många blåfenade tonfiskar som jagade makrill i Öresund och Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall hängde med på en turbåt ut.
Det går lite gäss på sjön. Alltså vågorna bryter och det blir vita toppar. Så först ser jag bara det. Men sen, omisskännligt. Långt bort ett jätteplask. Alltså, tänk er att en ponny eller något skulle göra ett plask.
Oj, nu plaskar det där borta. Och där var en. Oj, vilka plask. Oh! Det här är ju lite svårt att beskriva i solblänket på vågorna. Kommer plötsligt, det tar ju inte en sekund, så är hela den här jättefisk uppe och sen så magplask kanske man kan säga, så att det blir ett stort vitt skum runt om. En och 300 meter bort kanske.
En shetlandsponny kan väga 200 kilo. En vuxen blåfenad tonfisk väger åtminstone det. Och uppvisningen har bara börjat.
Där kommer den. Oj, 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 oj. Nu är de plötsligt på andra sidan. Makrillen försöker hoppa ur havet, känns det som. Oj! Oj!
Jävlar vad coolt, de var typ 30. Där, de hoppar på
havet. Oj! Nu är vi nära. Oj! Oj! Nu är de alltså precis runt båten.
Vi ser väldigt mörka blå ryggar, sylvassa rygg- och stjärtfenor och plask precis under ytan. Tonfiskar jagar i stim och de liksom trycker upp bytesfiskarna framför sig och uppåt. Och då gör de alltså makalösa hopp så att hela den väldiga kroppen flyger framför oss.
Ja, precis. Åh, nej.
Jenny Berntsson Djurvall på blåfenad tonfisktur vid Öresund. Lena Näslund, morgonens fältreporter. Det verkar ju vara en mäktig syn det där. Har du sett blåfenad tonfisk någon gång?
Jag har sett blåfenad tonfisk men inte hoppa ur vattnet, men haft väldigt närkontakt med den under första året när de märktes utanför vattnet utanför Lysekil. Och det, alltså Martin, det är ju som en verklig maskin, tonfisken. Man ser den så är det som bara en enda muskel.
Ja, och den är ju så fantastiskt designad. Jag vet inte om du tänkte på det. Den är ju verkligen gjord för att simma hela livet i full fart. Den kan vika in fenorna. Till exempel ryggfenan viker den in i ryggen. Så om du känner på ryggen på en tonfisk när den vikt in fenan så känner du ingenting. Det finns inga skarvar, ingenting. Ögonen är inbakade i typ som gelé. Så att känner du över huvudet på en tonfisk så känner du inte ögonen ens, va? Så att det är en fantastisk varelse det. Och att se dem jaga som vi hörde här i det här inslaget, det är också väldigt mäktigt.
Mm. Och det är, makrillen är väldigt central i en tonfisks liv.
Ja, och kanske ännu mer näbbgäddan i våra vatten. Det har man ju konstaterat att det är näbbgädda som är den främsta bytet då. Som det finns ganska mycket av. Det är ju ingen kommersiellt gångbar fisk, så att det är ingen som jagar den. Förutom tonfisken då. Så den har vi lämnat till tonfisken.
Mm. Men du, att lyckas filma tonfisken när den rör sig under vattnet, det måste vara en verklig utmaning.
Ja, men det är nästan omöjligt. Därför tänkte du stå på havet i båten. Det är 360 grader runt dig. Någonstans kommer den hoppa. Och där ska du då ha filmat in med teleobjektiv. Och har ställt skärpan just där. Mm. Så att det är ett väldigt frustrerande arbete. Och vi har ju varit med forskarna från SLU sedan 2017. Och följt deras arbete och försökt att filma jakterna då. Varje höst flera veckor. Och vissa höstar, vi får inte en enda bild som är bra. Så att det...
Det är en utmaning. Men alltså rörelse, vandring, det är tonfiskens liv. De vandrar hela tiden.
Ja, det kan man säga. De flesta fiskar vandrar ju. Tänker man inte så mycket på. Men tonfisken vandrar ju. Vårt bestånd då, om man säger så. De leker ju nere i Medelhavet. Och sen vandrar de när de är små i Medelhavet. Sen när de är lite större ut i Biscayabukten. Och när de är riktigt stora så gör de ju långa vandringar ut i Atlanten. De kommer upp till oss på hösten. Och sen så vandrar de ut i Atlanten, ut i Atlantryggen. Och där dyker de ner till över 1000 meters djup. För att jaga förmodligen bläckfisk. Sen ser man dem längre söderut, nästan utanför Afrikas kust. Och när våren, maj, juni kommer så ser man dem in genom Gibraltar och så in i Medelhavet för att leka igen. Då.
Mm. Men det var ju tonfiske var ju stort om vi tittar tillbaka i tiden i Sverige. Sen var de helt borta.
Ja.
Men nu har de alltså kommit tillbaka. Varför?
Ja, vi fiskade ju då, början på 1900-talet så började vi utveckla våra fiskemetoder. Så vi blev mer och mer effektiva. Och alla länder ville ju fiska så mycket som möjligt. Fiskade helt enkelt för mycket. Och då var de försvann från oss på 60-talet. Början på 60-talet. Och så kom de tillbaka runt 2015-2016. Och det var tack vare en bra förvaltning helt enkelt.
Nere i Medelhavet då?
Nej, i hela Europa.
I hela Europa.
Alla länderna slog sig upp och enades om att nu måste vi ta och låta det här beståndet växa till sig. Och nu måste vi fiska hållbart, inte ta mer än beståndet tål. Så det är ett fantastiskt bra exempel på att det går att förvalta fisk. Det borde vi egentligen ta och göra på alla fiskar.
Mm. Ja, Lena Näslund, vi kommer återkomma till dig och Martin Falklind om en liten stund. Jag sitter här med Mattias Andersson, undervattensljudexpert. Tonfisk, låter de? Ton, det låter lite musikaliskt.
Det kan man tro, men vad jag har hittat så finns det ingenting som visar på att de gör aktivt ljud. Och de hör ganska dåligt. Om vi tänker oss smörten som jag nämnde sist som hör väldigt bra så är tonfisken helt på andra sidan. Den har ingen simblåsa, vilket gör att den bara hör de här vattenrörelserna då. Mellan mört och tonfisk och plattfiskar som inte heller har en simblåsa så har vi då kanske torsken som hör helt okej. Laxen hör lite blandat. Sillen hör lite bättre än torsk för den har lite specialanpassade simblåsedelar som sträcker sig mot örat.
Mm.
Men hur de hör är väldigt kopplat till hur de lever.
Ja, det här är Naturmorgon och det handlar en hel del om hur det låter under ytan. Vi har ju nosat på olika fiskläten. Det kommer bli säl och val längre fram i programmet. Men nu ska det bli lite fysik. För vad är egentligen ljud? Jo, men när någonting vibrerar, som mina stämband gör just nu,
eller som torskens simblåsa, så sätts partiklarna runt omkring i rörelse och så puttar de på partiklarna bredvid som också sätts i rörelse, och så fortsätter det och det blir små områden med högre och lägre tryck. Och när vibrationerna når en trumhinna eller ett fiskinröra så uppfattas då ljudet. Och miljön i ett hav påverkar ljudets framfart på olika sätt. Till exempel kan salthalt, tryck och temperatur påverka hur långt ljudet kan höras. Och i Östersjön är det dramatiska skillnader på vintern kontra sommaren och beroende på hur botten ser ut. Det berättar Ylva Ljungberg Ryding på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Jag jobbar med att räkna på hur ljud utbreder sig under vatten.
Är det annorlunda än ljudutbredning ovanför vattenytan?
Det finns några skillnader. En är ju att ljudhastigheten är ganska annorlunda i vatten och luft. I luft går det runt, ja, men runt 300 meter per sekund, och i vatten så går det, ja, men runt 1500 meter per sekund. Så det är 5 gånger snabbare i vatten.
Ja, det är ju ganska häftigt. Man kan tänka att det kanske skulle gå lite långsammare i vatten, att det är någon slags motstånd där ändå.
Ja, nej men det... Jag tror högre densitet ofta kopplar till högre ljudhastighet. Till exempel sten har ju en ännu högre ljudhastighet. Där kan det vara upp mot 5000 meter per sekund.
Mm-hmm. Vad spännande. Så det är en aspekt, att ljudet går mycket snabbare,
ja,
under ytan.
Ja.
Men sen, det spelar ju, det är flera saker som spelar in då hur långt till exempel ett ljud når.
Mm.
Du har ju tagit fram ett exempel här på ett fartyg.
Ja, jag har räknat lite på hur långt ett fartyg låter i olika miljöer. Och då på sommaren när det är varmt på ytan och kallt längre ner, då kommer ljudet att brytas neråt i botten. Så då gjorde jag ett räkneexempel med en mjuk lerbotten och fick en räckvidd på runt 15 kilometer för ett ytfartyg. Att det hörs, ja, men ungefär så långt bort.
15 kilometer. Och då hörs det alltså, då är det märkbart jämfört med de andra ljuden i omgivningen.
Ja, men precis. Jag la in, räknade att det blåser 8 meter per sekund. Och sen så la jag in, då finns det modeller för hur mycket vindbrus det blir. Och då är det på 15 kilometer, då är det märkbart. Och sen om man istället har på vintern då, med samma botten. Då på vintern, då blir det ju kallt på ytan. Men det är fortfarande, ja men vid botten är temperaturen fortfarande ungefär samma. Så då man har den mjuka botten. Då kan man höra det här fartyget runt 60 kilometer istället.
Det är jättelångt.
Och har vi istället en hård botten på vintern, en stenbotten, då kan man höra, ja, men nästan 100 kilometer, så 10 mil bort. Man kan tänka lite som ett rum, att om man har en hård botten så kan den, kommer den reflektera mycket och då den hörs längre då.
För då studsar ljudet mot,
ja, då
mot botten.
Ja, men precis, som att man har ett rum med hårda väggar så blir det mycket eko. Men om man har en mjukare botten då hörs den lite kortare för att det liksom, botten absorberar ljudet.
Varför är det viktigt att ha koll på sånt här?
Ja, men ur ett miljöperspektiv är det ju viktigt, ja, men när man planerar fartygsleder och, ja, men om man pålar vindkraftverk och sånt, och ser till att, ja, men att man inte skadar marina djur, att man har koll på, ja, men hur långt låter det här?
Det sa Ylva Ljungberg Ryding på Totalförsvarets forskningsinstituts undervattensavdelning. Nu ska vi till fältreporter Lena Näslund som är inte 100 kilometer bort. Kortare än så, men jag tror inte hon hör mig ändå om jag skriker. 80 kilometer fågelvägen vid sjön Båven. Hallå Lena Näslund, vi behöver ha mikrofoner för att höra varandra.
Ja, absolut. Hör du vad det blåser?
Oj, oj, oj.
Ja, vi står här vid strandkanten. Någorlunda skyddade från blåsten som drar över Båven. Jag är här tillsammans bland annat med Martin Falklind som har producerat den här serien Fiskarnas rike. Och du berättade tidigare om det här arbetet för att kunna fiska, filma liksom fiskarnas naturliga beteende. Hur man får jobba på att vänja in sig, hitta olika tekniker som fungerar för olika arter. Och alltså hålla på kanske en vecka för att göra sig vän med fiskarna så man kan vara där och se vad de gör för någonting. Och gäddan är en av de arter där ni har fått fantastiska bilder på när den jagar. Uppe i Abborrträsk.
Jajamän. Och det är ju faktiskt så, du säger arter och så är det. Olika arter har olika beteenden. Men också på individnivå. Vi märker ju att vissa gäddor exempelvis, de tycker om kameran. Vi har träffat en gädda en gång som vi filmade i flera dagar. Varje dag vi kom dit och stoppade ner kameran, då simmar den snällt fram till kameran och tittar in i den och nästan nafsar efter kameran. Andra är inte lika glada över kameran utan de sticker. Så att det gäller att hitta rätt individ som trivs med oss och trivs med kameran.
Vissa är skådisar helt enkelt.
Vissa är skådisar, lite narcissister och gillar detta och vill vara med. Så är det.
Just det. Men det ni ville få på film, det var hur gäddan gör när den jagar.
Precis. Och den har ju olika tekniker då, gäddan, beroende på vad den jagar för någonting. Men vi har ju märkt, en teknik den har, det är att den nästan som en leopard smyger sig på sitt byte. Och vi kan ju se då hur gäddan kan omöjligen se sitt byte. Men på något sätt så känner den att bytet är på väg in i dess revir. Och då kan vi se hur gäddan smyger långsamt. Den simmar inte utan den rör bara fenorna. Ryggfenan och analfenan. Och så slingrar den slingrar fenan. Och åker helt rakt som en, nästan som en torped. Men den tar skydd bakom stenar, bakom vegetation mot bytet. Och närmare och närmare. Till slut så är den synlig. Men om den simmar bakom till exempel en mört eller en abborre, då ser ju inte abborren gäddan. Men vid någon tidpunkt så kommer bytesfisken då, byten, att känna gäddans närvaro.
Vibrationerna i vattnet kanske.
Ja, precis. Mm. Och då kan vi ju se när vi tar ruta för ruta vad som händer. Precis i samma ögonblick som abborren spänner musklerna för att ta sitt första simtag och fly därifrån, då exploderar det bara. Och så kommer gäddan och har en mycket snabbare accelerationshastighet än vad abborren har. Och så tar den här. Väldigt spännande att se.
Ja, fascinerande. Du, och gäddorna är väldigt revirtrogna.
Ja, vissa gäddor vandrar säkert runt och följer fiskstimmen pelagiskt. Men det där är svårt för oss att filma. Vi har inte kommit hit än. Så att vi försöker hitta gäddor som är på grunt vatten. Så stora gäddor som möjligt på så grunt vatten som möjligt. Gärna bara en meter, för då är det enklare att filma dem. Då ser vi gäddan. Den kan liksom inte försvinna ner i djupet. Så det är ju tricket och det var därför jag berättade då att vi letar med vår teknik då. Sonny ror, jag kastar till exempel en liten grodimitation utan krok, drar i ytan tills det kommer upp en stor gädda på grunt vatten och tar den. Och då vet vi, där är en gädda. Och då har vi märkt att den gäddan är förmodligen kvar nästa dag och förmodligen nästa vecka också. Och då lär vi oss var den har sitt revir. Ofta är det bara kanske 10x10 meter. Så då är det ju enkelt att hitta gäddan. Mm. Om vi långsamt tar oss in i reviret tills vi hittar den då. Och vänjer den vid oss. Och det kan ta några dagar.
Mm. Ja. Har du försökt göra motsvarande sak med malen?
Det har jag inte, men vi ska göra det nu, tänkte jag.
Ja. För nu ska vi skifta fokus från gäddan till malen. Sjönboven är ju berömd för sina malar, får man väl lov att säga. Det är ju, man brukar ju prata emån och man brukar prata boven när man pratar om mal. Och här kommer det en liten väska, kan man säga, en liten bårväska. Och i den så ligger det en mal. Oops! Där höll Rickard på att bli alldeles nedstängt. Den här, vad skulle du säga att den är? Oj, där är breda munnen. ganska brett mellan ögonen och ett skapligt gap den har.
Ja, verkligen. Det här är en fisk som är kanske, men knappt, kan det vara? Knappt 1,5 meter, 1,30 kanske, 1,40. En hona som jag har fångat och ska märka med en akustisk sändare.
Just det, så att man kan följa den sen, hur den rör sig.
Ja, men precis. Så vi har skapat ett nätverk över sjön som gör det möjligt att fånga in signalen från den här sändaren. Så vi kan dels se hur den rör sig, men sen själva sändaren i sig har vissa egenskaper och samlar in vissa data då.
Ja, spännande. Men du, ni ska få förbereda lite mer. Så återkommer vi.
Yes.
Så får vi vara med hur det, om hur det går till. Och få titta lite mer noggrant på den också när den kommer upp i en vagga som finns här.
Det ser vi fram emot. Lena Näslund som är fältreporter vid sjön Båven utanför Sparaholm i Sörmland. Hon är där med Rickard Gustafsson från Sportfiskarna. Och vi har också hört filmaren Martin Falklind som är med oss den här morgonen. Ja, vi upplever ju undervattensvärlden idag. Och i nästa timme då kommer det bland annat bli sälkonsert. Så ska vi få veta hur mycket vårt människobuller påverkar livet där nere under vattenytan.
I Colombia har högerpolitikern Miguel Uribe skottskadats i samband med ett evenemang i huvudstaden Bogotá, rapporterar flera medier. Två av skotten uppges ha träffat honom i huvudet. En person har gripits. Miguel Uribe är kandidat till nästa års presidentval i Colombia. I USA där har president Donald Trump nu beordrat nationalgardet till Los Angeles där demonstranter och migrationsmyndigheter för andra dagen i rad drabbats samman. 2000 personer från gardet ska sättas in, uppger presidentens pressekreterare enligt flera nyhetsbyråer. Samtidigt hotar försvarsminister Pete Hegseth med att skicka ytterligare militär förstärkning om inte protesterna upphör. Här i Sverige bröt en brand ut i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm sent igår kväll. Branden ska ha börjat i en bil och spred sig sedan vidare till längan, uppger insatsledaren för TT. De boende evakuerades och det finns inga uppgifter om att någon skadats. Branden utreds som grov mordbrand, skriver polisen på sin hemsida. Det forskas för lite om hur Sverige effektivt kan skydda sig mot extremväder. Det menar Johan Silverbrand som är professor i brobyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan efter en färsk utredning vid skolan om klimatanpassning. Enligt Silverbrand handlar det om vem som ska göra vad i det här arbetet, men också om att det behövs mer kunskap om konkreta skyddsåtgärder. För andra kvällen i rad slog Håkan Hellström igår publikrekord på Ullevi i Göteborg, rapporterar Aftonbladet. Under lördagens spelning var 73 781 personer på plats och såg Hellström uppträda. Det är drygt 600 fler än i fredags. Det var Ekot klockan 5. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Ljudnivån i Östersjön har gått upp. Det beror inte på tumlarnas högfrekventa klickande eller någon annan av havets invånare, utan det är vi människor som låter. När vi karterar botten med sonar eller driver vindkraft och båtar. Och vid rätt förhållanden kan fartygsbuller höras på 100 kilometers avstånd. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1 som idag har Stockholms södra skärgård som studio. Och det är ett avsnitt som knorrar och knäpper
piper och pruttar och skäller och brummar. Temat är undervattens ljud och undervattens liv. Strax är det dags för malmärkning vid båven, där fältreporter Lena Näslund är tillsammans med forskare och med filmaren Martin Falklind. Karin Gyllenklev heter jag, och tittar man ut här över Östersjön så är det ju, det har börjat blåsa lite grann, små krusningar på den gråa vattenytan, men det är ändå ganska fridfullt. Desto bullrigare tillvaro verkar det vara under ytan. Vi ska få följa med ut på havet nu med forskningsfartyget Elektra. För 3 veckor sedan ungefär gav det sig ut för att sjösätta en stor gul bullerboj utanför Landsort i Stockholms skärgård. 2 stora betongfundament ska hålla bojen på plats, och när de plumsade i blev Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudspecialist på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, lite blöt. Du blev lite blöt på hjälmen.
Vad sa du?
Du blev lite blöt på hjälmen.
Ja, men absolut. Det var lite uppfriskande faktiskt, den här värmen. Här blir det ett stort plask.
Ja.
Ja, ska vi hitta någon plats här inne?
Ja, det tycker jag.
Vi ska sjösätta en mätboj som ska spela in undervattensbuller från fartyg.
Varför vill man göra det?
Kontinuerligt buller från fartyg, som vi brukar benämna det. Det skapar, kan man säga, en bullermatta i havet. Det finns så mycket fartyg där ute. Att liksom det finns oftast några fartyg som genererar buller nästan hela södra Östersjön någon gång under tiden. Och vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut. Och det vi är oroliga för nu då, det är just att den här bullermattan kan maskera viktiga ljud för djuren. Dels använder de flesta djuren faktiskt hörseln för att navigera, hitta partners, hitta föda. Och allt möjligt annat. Så hörseln är ett jätteviktigt sinne för dem. Och om nu bullret då maskerar viktiga signaler för dem, så kan det påverka dem väldigt, väldigt negativt.
Så då ska ni sätta ut den här bojen som ska mäta buller från, men inte från alla, utan från vissa fartyg?
Ja, i det här projektet då som heter InsightShip, som vi gör tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL, finansierat av Trafikverket, så ska vi försöka dels spela in fartyg från framförallt den kommersiella sjöfarten, fraktfartyg, och sen göra det här faktiskt datan tillgänglig för dem själva, så att de ska själva veta hur mycket bullrar våra fartyg. Idag så poängsätter man mycket andra miljöpåverkningar, men inte just undervattensbuller. Och det finns då ett miljösystem som heter Clean Shipping Index som IVL har, och den poängsätter just då hur mycket man släpper ut från till luften och mycket andra parametrar. Men buller finns inte med där. Så vi ska ta fram, kan man säga, en liten pilot för hur kan vi faktiskt poängsätta bullerbidraget från fartyget också.
Nu åker den upp i luften, mätbojen.
Ja, men precis. Nu blir det lite spektakulär lyft här för att komma och kunna sjösätta bojen. Nu var allting klart.
Ja.
Då kan vi ta hjälmarna. Ja, stort tack. Nu ska vi bara ta en testlöpa förbi här och se att vi får någonting gjort också.
Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudspecialist på FOI. Och du är ju med live den här morgonen också. Nu ligger bojen där utanför Landsort och guppar och spelar in fartyg då.
Ja, det fungerar alldeles utmärkt.
Vi körde ju över med forskningsfartyget. Ska vi höra hur det lät när bojen spelade in sin första inspelning?
Gärna.
Det känns som ett ljud som är jobbigt i längden nu.
Ja, det är, som jag nämnde, vi kallar det för ett kontinuerligt ljud, att det förekommer väldigt länge i naturen. Och det vi hör är ju allt ifrån maskindelarna, det är propellern som roterar, vi hör lite knaster kan det vara också, det är små bubblor som kaviterar.
Och typ sprängs?
Ja,
eller?
Men precis, de imploderar. Och om man lyssnar ute, och vi har väldigt många inspelningar ute från havet, för vi utför för Havs- och vattenmyndighetens räkning den nationella miljöövervakningen. Så vi har ett antal stationer kring Sveriges kust där vi övervakar ljudnivån om den går upp eller ner. Och i detta då så får vi då, som jag nämnde vid Norra Mittjobanken, det är passage på passage på passage. Så det blir som en motorväg helt enkelt.
Ja, och det här har ökat liksom på sistone, bullrigheten under ytan.
Det är faktiskt lite svårt att säga just nu. Vi har hållit på i ett antal år och det är en väldigt stor variation över året. För tänk på, de flesta varor vi köper färdas ju på havet. Så det beror lite grann på faktiskt vårt köpbeteende, skulle jag säga. Köper vi väldigt mycket prylar, då kommer vi behöva mer fraktfartyg som transporterar. Så under covid till exempel, då såg man en förändring från fartyg. Man åkte inte så mycket kryssningar längre. Men containerfartyg och andra saker ökade. Så ljudnivån förändras inte jättemycket, men typen av båtar förändras.
Ja. Jag tycker du nämnde i det här lilla inslaget att bullret kan maskera viktiga ljud som fiskar och kanske valar och andra. Men vad kan konsekvenserna bli då? Är det att de får svårare att hitta mat eller svårare att hitta partners? Att de blir färre? Vad vet man om liksom, konsekvenserna?
Man har undersökt detta väldigt mycket i framförallt akvariestudier, men också i burar man har fiskar i. Och det man har sett är att beteendet på dem kan förändras. De kan undvika vissa områden. De kanske är viktiga för dem för att hitta mat. Men det kan också maskera för de viktiga ljud. Många fiskar, framförallt då de kanske som betar och äter växter, de lyssnar efter annalkande rovfiskar. Medan rovfiskarna använder ljudet för att lyssna efter byten. Så att det här riskerar ju att störa den här naturliga rytmen som finns.
Ja. Vad är det mer som